Fantastiskt att vara tillbaka här i Södertälje. Det är 36 år sedan den här månaden faktiskt som jag kom hit som 20-åring. Och jag hade fått ett brev från pastor Harry Pettersson att komma till Södertälje. Och jag var faktiskt här på allhelgon nästa helg och lyssnade på min fru som var här med Ibrakören. Och så kom vi hit sedan första advent. Är det faktiskt i år 36 år sedan som vi flyttade hit. Och då var Sten-Gunnar här. Och vi är så otroligt glada att få vara tillbaka här och träffa alla som vi kände då och som, alla som är nya. Och vi har ju blivit yngre naturligtvis med åren allihop. Min fru och jag, vi har fått 5 barn. Det första barnet fick vi här i Södertälje, Andreas heter han. Han är 35 va? 34 va? Tiden går. 34 blev jag. Och sen har vi en som heter Daniel, han är 32. Och så har vi en som heter Therese som är 30, en flicka som heter Pernilla som är 28. Och så har vi en liten son som är 15 år som heter Nathanael. Och så har vi 7 barnbarn. Så att vi är välsignade, fru Severin och jag. Så du kan, kanske imorgon får du säga några ord också kanske, så du får höra dig lite också. Men vi är väldigt glada att vara här naturligtvis och träffa församlingen. Verkligen, jag är så tacksam till den här församlingen för att ni överhuvudtaget trodde på mig och att jag fick komma hit som 20-åring. Jag hade inga kallelser någonstans. Jag var kallad, den enda som var kallad, det var Gud. Och jag hade ingenstans att komma och jag hade ingenstans på vägen. Och då fick jag en barmhärtig inbjudan att komma till den här församlingen. Och ni var så otroligt snälla mot mig när jag var här de här åren. Och så förstående, jag hade aldrig predikat för. Jag hade en predikan förberedd när jag kom hit. Om Elisa som tappade yxan i vattnet. Det var allt jag hade. Och jag minns när Harry bad, har du något att predika om? Sa han. Ja, jag har en, jag sa inte, men jag tänkte, jag har ju en predikan. Och när jag hållit den här en söndag förmiddag så var jag så nervös. Nu hade jag ingenting med sen att säga. Så då var vi fick åka till Nykvarn. Och där höll vi hus och predikade där för 7 själar varje vecka. Och det var underbara möten i Nykvarn. Och så var vi i Mariefred och predikade där ibland. Sen gick jag var tillsammans där en gång och hade möten. Och sedan så fick vi komma in här och arbeta. Och det var början för mig då att predika evangelium. Och nu har jag varit faktiskt i 61 länder sedan dess då. Så det har blivit lite resande genom åren. Vi har ju varit med och sett en enorm väckelse i Ryssland. Vi har fått se över 1500 nya församlingar startas i Ryssland. Och det är ett mirakel faktiskt. Det som vi har sett där. Tusentals människor har kommit till tro på Jesus. Massor, tusentals har omvänt sig till kristendomen. Och det är något alldeles otroligt man tänker på det. Tänk att man fick vara med på detta. Och se detta enorma verk. Detta land som var så hållet i ateismens borg. Helt plötsligt så vänder det av människorna om och blir frälsta. Det är helt otroligt. Och nu är vi med full fart in i Kina. Idag så säger den kinesiska regeringen att 30 000 människor blir kristna varje dag i Kina. Det är goda nyheter. Och presidenten sa alldeles nyligen att vi har ingen religion i Kina, men ska vi ha en, då ska vi ha kristendomen. Och det tycker jag var bra sagt. Det är saker som förändras och vi har fått möjlighet att åka in en hel del där nu. Och sedan så kommer jag precis tillbaka från Mongoliet. Vilket är en fantastisk land också för rika i gamla Genghis Khan-landet. 20 år sedan fanns det inte nästan en enda församling i Mongoliet. Det har ju varit totalt ödelagt andligt sett. Men idag finns det över 400 församlingar i Mongoliet. Och jag hade ett möte där med över 1800 människor på en cirkus för några veckor sedan. Och det är fantastiskt att se alla dessa mongoler strömma till Jesus Kristus. Så man blir så djupt tagen när man ser vad Gud gör. Och för mig då som faktiskt, jag vet inte vad jag ska säga det här, men jag vill verkligen tacka er att jag fick förtroende att komma till den här församlingen när jag var ung. Och den kärlek som ni har bevisat till oss och vår familj när vi var här. Och även sedan genom åren när vi har träffats och mötts en del av er, så är vi så tacksamma till Gud. Och tack speciellt till Sten-Gunnar också som
tror du han var min mentor på den tiden då. Förmanade. Han hjälpte mig att knyta en slips faktiskt. För första gången var det. Jag kan det nu. Imorgon ska du få se den. Jag minns jag kom hit en gång på möte här. Det var en lördagkväll och jag hade en polotröja på mig här och kom in här på, vi hade ett rum som låg här bakom där vi träffades innan mötena. Och Harry Pettersson tittade på mig och sa, vad är det du har? Du har ingen slips på dig, sa han. Nej, jag tänkte det går bra med en polotröja. Det går inte, sa han. Du får åka hem. Så jag fick åka hem och hämta en slips i full fart i min gamla Saab bort till Scania Hallrinken där borta. Jag bodde på Simmarvägen. Och hitta en slips, men jag kunde inte knyta den. Men då kom Sten Gunnar till min undsättning. Prisa, han lärde mig att knöta den över knät. Kommer du ihåg det? Gör det fortfarande eller? Ja, precis. Så man ska göra, ja. Så det har jag gjort nu. Och alla tycker jag är så konstigt att knyta slips över knät. Ja, det var en broder i Södertälje som lärde mig en gång att knyta slips över knät. Så blev det. Och så har det blivit så genom morgonen att jag knyter slipsen över knät fortfarande. Ja, så imorgon blir det så. Någon förmiddag. Men det kväll tänkte jag var lördag. Och Harry är ju hemma hos Herren nu så vi kan... Vi kan andas lugnt här ikväll, tror jag. Ja. Så i alla fall. Så det var så det började här. Och som sagt, jag är så tacksam till Gud för alla som är här i den här församlingen. Som jag måste säga att det är så dyrbart för mig att få vara tillbaka de här dagarna. Om inte annat så var det roligt för mig att komma hit. Så jag får tro att Gud ska välsigna dig också de här två dagarna. Men för mig och Monica så är vi så otroligt tacksamma. Vårt första barn blev välsignat här. Jag hade min första dopförrättning. Jag fick döpa för första gången i mitt liv en människa här i den här dopgraven. Och det var också oerhört starkt. Sen har jag fått döpa tusentals människor till Kristus över världen. En gång hade jag en dopförrättning i Ryssland med 750 personer. Det tog 4,5 timmar att döpa alla. Och då var vi alla slut. Speciellt jag. Men det är sådana enorma saker som Gud har gjort i de här åren. Och vi är bara så tacksamma till Gud att vi fick vara med. Och framförallt att vi fick möta Jesus Kristus. Är du inte glad att du mötte Jesus Kristus? Och sen är det ett annat tacksägelsemöte. Det är att vi är bevarade. Tänk vilken nåd att vi är bevarade i frälsningen. Och det är, man kan inte ta det för givet. Men det är ett underbart att Gud har bevarat oss. Och att vi får tjäna Gud i dessa dagar. Jag har ett speciellt budskap för morgon förmiddag. Men det har jag ikväll också. Men jag ska dela med församlingen här. Som heter så här. Du kan aldrig förändra hela världen. Men du kan förändra hela världen för en människa. Jag ska tala om det i morgon förmiddag här. Men jag tror, jag såg det var något tema här för helgen. Att Gud är verklig i ditt liv. Så jag tror att jag skulle vilja tala att Gud är verkligen verklig i våra liv. Eller hur? Eller hur? Han är verkligen i den här församlingen. Han är verklig i ditt liv. Och han, är han inte verklig så kan han bli verklig i ditt liv den här kvällen. Jesus, vi bara tackar dig och vi prisar dig för den här kvällen och för ditt ord. Vi tackar dig för alla underbara, härliga vänner. Som vi får bara stå och njuta av och finnas till och älska här ikväll. Tack Herre vad du har gjort i den här församlingen. Och du kommer att göra i och genom den här församlingen. Vi tackar dig för det. Och vi prisar dig för att du är med ditt folk. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi vill vara som Kaleb, eller hur? Vi vill ha bergsbygden. Vi nöjer oss inte, vi är aldrig färdiga. Utan vi fortsätter tills Jesus kommer. Och jag skulle vilja dela med dig ett bibelord här ikväll. Ifrån Romarbrevet, första kapitlet. Väldigt känd bibelvers, men jag vill bara börja där. Jag tror att det är ett underbart budskap som jag ska få dela med det här ikväll. Romarbrevet i första kapitlet och vi ska läsa vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Ty det är en Guds kraft som frälser. Var och en som tror. Först juden, så och greken. Amen. Jag skäms inte för evangelium. Jag tror att det finns någonting fantastiskt med evangeliet. Och det är att det är urgammalt. Det gäller än idag. Och det är fortfarande en Guds kraft för varje människa som tror på det. Evangelium betyder goda nyheter. Är du inte glad att församlingen idag har goda nyheter i den här världen? Det är så mycket dåliga nyheter som man blir ju deprimerad. Den här veckan har det varit mycket dåliga nyheter på radio, tv och allt möjligt som pågår över hela Sverige. Men jag är så glad över att det finns ett urgammalt evangelium. Som är likadant idag som det var för 2000 år sedan. Ibland frågar människor, Karus, vad är det nya som Gud gör? Vad är det senaste? Vad är det som är inne nu? Liksom? Och då brukar jag säga, det nya är att det gamla duger. Eller hur? Vi behöver liksom inte ett nytt evangelium. Vi behöver inte liksom ett nytt budskap. Därför att budskapet är detsamma. Det är, Jesus är densamma och budskapet är detsamma. Man kan ha nya former, men vi behöver aldrig förändra innehållet i Bibeln. Det är för att Bibeln har ett evigt budskap. Det har ett budskap som gäller i alla tider, alla generationer. Nämligen att Jesus Kristus har kommit för att frälsa syndare. För att röra vid människor som är deprimerade, sjuka, nedslagna, ofrälsta. Han vill frälsa alla människor. Han älskar alla människor. Han dog för alla människor. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Visst är det härligt? Han kommer inte förändras. Evangeliet kommer aldrig förändras. Det var en pastor som kom nyligen till min pastor hemma i Uppsala och sa att predikar du fortfarande från Bibeln? Sånt. Och tänkte, är det, kan man få en sån fråga från en pastor? Men ett faktum är att det gör vi. Någon sa att om vi tar bort Bibeln och tar bort tungotalet, tar bort blodet, tar bort synd och tar bort anden och tar bort helande, så ska vi få en ny kristendom. Vi behöver ingen ny kristendom. Vi behöver det gamla evangeliet som är en Guds kraftig frälsning. Eller hur? Därför att evangeliet i sig själv har kraft. Evangeliet i sig själv förändrar människor. När det predikas okompromissat, när det predikas att Jesus Kristus har kommit för att frälsa världen, då är det kraft i evangeliet. Det är en Guds kraftig frälsning. Jag har fått se det här i länder som jag har kommit till ibland, där man, där evangeliet inte har blivit predikat, där jag har varit ibland i platser där jag ska säga, jag tycker det är så helt fantastiskt att vara här och predika för frälsta människor. De flesta av oss tror på Jesus här. Men jag älskar ju mest att vara på platser där det inte är någon som tror. Utan där det är liksom totalt ödemark andligt sett. Och när man lyfter händerna och prisar Gud så tror folk att man vinkar åt dem så de vinkar tillbaka så här. Eller man kommer till hotellet och checkar in och frågar, har ni hört talas om Jesus? Och så säger jag, ska se om han är bokad på det här hotellet. Då är man på rätt plats liksom. Det är de platserna där vi behöver predika Jesus Kristus. Och komma dit, det är fantastiskt. Man kan aldrig bli anklagad för att splittra en församling där heller. Därför att det finns inga församlingar där. Det är, som man säger, det är livet. På en pinne. Att få komma till en sån plats där evangeliet aldrig har blivit predikat. Utan, jag kom på ett ställe en gång, en borgmästare sa till mig, jag var borta i Sibirien, Jakutsk, en väldigt kall plats. Det var minus... piloten sa att det var varmt när vi landade. Det var minus 33. Och så blev det minus 48. Och så blev det minus 62 veckan efteråt. Då var det kallt. Och jag träffade borgmästaren och han sa, här har vi bara tillbett pinnar och olika träd och växter. Vem är Jesus, sa han. Och så fick jag berätta en minut vad han kunde göra. Utan han sa, du får den största hallen i staden här, sa han. Jag betalar annonseringen. Kan vi skriva Jesus frälsar, botar och helar, sa han. Ja, det är en perfekt rubrik, sa. Och så fick vi predika evangeliet för 900 människor i den där hallen. Fullsatt varje kväll. Ingen hade hört om Jesus tidigare. Och när jag frågar, är det någon som vill bli frälst? Så tittar de. Ja, det vill vi allihop. Då är det härligt att vara frälst och predikant. Åh. Men vet du vad? Gud kommer att röra vid det här landet. Kan vi få dammen på det? Tror du att Gud kan röra vid det här landet? Tror du att Gud kan röra vid Sveriges folk? Jag är helt övertygad om det. Jag glömmer aldrig, jag var predikade evangelium i ett land som heter Armenien. Ska faktiskt åka ner nästa vecka och träffa armeniska pastorer, 50 stycken. ett litet land som var det första landet som kristnades. Och vi hade en stort möte där med mycket folk, och 500 kom inte in i lokalen utan de blev kvar utanför. Och det var, och folk, var så mycket folk när jag kom in i lokalen så att folk satt i gångarna, de satt i bänkarna, de hängde i gardinerna. De satt i orkesterdiket på operan där, och det var helt tjockt. Och den tekniska chefen där, för den här, kom till mig och sa: hörru, vi måste avbryta det här mötet, så det är för mycket folk här. Men ja, vi ska ta det lugnt, vi kommer att vara stillsamt, så det går bra. Du, jag släcker lamporna om du inte kör ut folket, sa han. Alltså, jag kör inte ut någon folk, jag ska predika. Nu äntligen har vi... Och då sa han, då släcker jag lamporna. Så han var på väg att släcka, och då visste jag, då blir det panik och då kommer folk att dö. Så jag sa, kan du ta den här direkten och sätta in honom på toaletten, så låser vi den. Så... medan vi har möte så kan han vara inlåst där, sa jag. Det var ett drastiskt beslut, men vi gjorde så. Så vi låste in honom på toaletten. Vi stängde dörren och där satt han i 2 timmar. Och så hade vi mötet i alla fall. Han kom ut efter och var jätteglad. Då rökte han cigarr och sa halleluja, sa han. Operan gick inte sönder, sa han. Så det var okej. Men i alla fall, så när jag kom in där och hade låst in honom, så såg jag ut över skaran och såg dessa tusentals med människor som aldrig hade hört evangelien förut. Och jag såg hungern, jag såg deras ögon, och jag såg att de längtade efter Jesus. Och jag kom in där och alla såg förväntansfulla ut. Och så såg jag en man som stod vid sidan av plattformen. Han var inte armenier. Han var från väster, kunde se, för de speciellt ut. Och han såg så ledsen ut. Så jag tänkte, han måste ju vara från Sverige. Han såg jättedeppig ut. Så jag gick fram till honom och så sa jag, where do you come from? Så tittade han på mig. Sweden. Så sa jag på svenska, ja, jag tänkte väl det, sa jag. Va, är du svensk, sa han? Ja, sa han. Då tittade han, men du, vad är det här för möte, sa han? Alltså, det är ett kristet möte, sa vi ska predika om kristet, sa han. Men så mycket folk, sa han. Det har vi ju inte i Sverige, sa han. Nej, men här är det liksom annorlunda, sa han. Ja, sa han. Så stod han med pennan. Och vad gör du här, sa han? Jag är journalist från TT, sa han. Oj, då tänkte jag. Och var är du ifrån, sa han? Ja, jag är från Uppsala. Titta på mig. Och vilken församling det är, så? Ja, det är Livets Ord. Va? Är ni här med, så? Ja, så. Oj, så. Han blev inte arg. Han bara sa, men du, sa, det är fantastiskt. Så mycket människor kan samlas på ett kristet möte, så. Och så stod vi och pratade. Och det här ska jag skriva om i TT, så. Det gjorde han sen, han kom hem och stod en stor artikel i TT om det här. Men då när han stod där. Och jag såg ut, såg honom. Och jag såg skaran av människorna som stod och bara lyfte sina händer för att ta emot Jesus Kristus. Då hörde jag inom mig så här. Inom mig, steg Gunnar. Vet du, jag hörde så här. Gud sa till mig. Det du ser här, sa han. Så ska det bli i Sverige, sa han. Så ska det bli i hemlandet, sa han. Vi kommer att få se tider av vederkvickelse i det här landet. Och jag tror väckelsen ska svepa även över Södertälje. Halleluja. Glory to God. Jag är övertygad om att Gud har inte glömt vårt land. Gud har inte glömt det här landet. Utan om vi beder, om vi söker och vi inte kompromissar. Vi behöver inte kompromissa, vi behöver inte säga så, så men vi behöver inte politisera församlingen eller försöka göra församlingen så att vi ska passa in. Låt oss predika det urgamla evangeliet, prisat vare Herrens namn. Där Jesus sa i synagogan, Herrens ande är över mig. Han har sänt mig till att predika. Vadå? Frihet för de fångna. Wow. Frihet. Jag var nere nu i helgen här och predikade i, vad var jag någonstans, vad heter det? Gamleby, tack. Tur att ha sin fru här, sufflören här. Och träffade massor med nyfrälsta, förrätta, alkoholskadade människor i det här landet. Där alkoholen har brutit ner dem, familjerna sönderslagna. Men de har mött Jesus Kristus på djupet i sina hjärtan. Och ser dem sitta i hand med sina Nya familjer, nya upprättade familjer, barn som prisar Gud, familjer som har blivit upprättade. Varför? De hörde evangeliet predikas och de tog emot det. Och det finns frihet för de fångna i evangeliet. Amen. Halleluja. Jag sa halleluja. Åh, vi är så glada att vi har sett i Ryssland. Vi har sett tusentals människor bli frälsta från droger. Och de flesta av pastorerna som nu har vuxit upp borta i Ryssland är före detta alkoholister och narkomaner och fängelser. De är liksom en banditväckelse vi har där borta. Men när man tittar på dem idag, de ser där med sina familjer och man vet hur de var för 20 år sedan. Men Jesus löste dem ifrån den fångenskapen. Och vet du vad? Idag går Jesus fram och löser än idag från synd och skam. Jesus från Nasaret går här fram. Än som i gången tid. Och löser från synd och skam. Och det gör han i vårt land. Därför att evangeliet, det är goda nyheter för de fångna. Det är goda nyheter för de som blivit bundna av olika droger. Goda nyheter för de som är bundna i syndens makt. Det finns goda nyheter i evangeliet. Vi har goda nyheter till Sveriges folk. Eller hur? Alltså, eller hur? Men det är inte bara goda nyheter för de fångna. Det är också goda nyheter för de fattiga. Vet att vi har ny fattigdom i Sverige idag. Vi har människor som lider brist, som inte har arbeten, som har det svårt. Och Jesus vill bringa goda nyheter till de fattiga, till de människor som lider brist och som behöver ett möte med Jesus Kristus. De finns där ute i förorterna, de finns där ute här. Och vi ser idag ett samhälle som, vi har bara sett upp i Uppsala, man bränner bilar och det är ett fullständigt kaos i vissa områden. Folk är olyckliga, svensken mår inte bra. Men Jesus har goda nyheter för Sveriges folk. Han kan förvandla familjer, han kan förvandla människors liv. Det finns goda nyheter för det svenska folket. Men inte bara goda nyheter för de fattiga. Det är inte bara goda nyheter för de fångna. Det är också syn för de blinda, säger skriften. Det vill jag säga, vi tror i vår församling och i den här församlingen och i många församlingar så tror vi på helbrägdagörelse. Vi tror på att Jesus Kristus kan göra under. Visst tror vi på det? Vi vägrar och liksom säga, men det finns liksom, det tror vi inte på längre. Vi tror på det urgamla evangeliet. Att när Jesus gick omkring så botade han de sjuka. Han hjälpte de som var i nöd. Han löste de blinda. Han löste de fångna. Han satte de sjuka fria. Det evangeliet kommer vi aldrig att kompromissa med. Eller hur? Jag minns första mötet jag var här i Södertälje, så stod Harry Pettersson och predikade här hur man skulle ta emot helande. Han talade om att vi skulle boxa bort sjukdomarna, sa han. Han var ganska radikal. Men jag minns det var så in i mig, och så minns jag när jag hörde Georg Gustafsson, en gammal känd evangelist som jag träffade när jag var ung, för 14 år gammal, så träffade jag honom. Han började tala om när han hade bett för sjuka. Han var ju till och med för korna som blev botade. Och jag tror faktiskt, jag tror vi får tillbaka den här barnsliga tron på Gud. Eller hur? Ja, visst, det barnsliga tror vi att Jesus säger inte så här, att vi ska, han säger så här, om ni vill ska ni, om ni ska komma, om ni ska, vad han säger? Han säger, om ni ska komma in i Guds rike så måste ni bli som barn, står det. Och vet du, i min översättning, vet du, står i din, det står så här: vi ska bli som små barn. Ja. Inte tonåringar, små barn. Har du tänkt på ett barn, vad det är liksom entusiastiskt över allting? Jag minns när mina barn var små och jag kom hem från mina resor. Hur de sprang till mig, hoppade upp och liksom, pappa liksom, han var bäst, han var starkast och han var liksom, wow. Nu när jag kommer hem, då säger de, hej pappa. Den gladaste hemma är hunden när jag kommer hem nu. Hon är väldigt glad. Men ett litet barn har det här till pappan. Det entusiastiska. Pappa, du kan göra allt. Du kan göra vad som helst. Du har makten. Du har kraften. Du kan göra det. Jag tror det finns någonting i barnets förtröstan på Gud som kan förvandla allt. Eller hur? Jag tycker om småbarns böner, hur de ber. De är fantastiska hur de ber. Jag har inte berättat det här, men jag kanske har hört mig berätta på en annan ställe. Men det finns ju ett TV-program eller ett radioprogram i Sverige som heter Karlavagnen. Har jag hört talas om det någon gång? Det går på P4 då och då. Såna här egentligen ett vansinnigt program ibland man lyssnar. Allt möjligt sägs där. Men det var ett program nu förra året som blev prisbelönat som ett av de bästa programmen någonsin i Sveriges radios historia. Och det är ju så att på det programmet kan man ringa in och man kan liksom, ja, säga vad som helst. Och då hade de ett programmet som heter så här: ring in och berätta något trauma som har hänt i ditt liv. Och då var det en som ringde in. Och så sa han så här: ja, jag bodde på Essingen för 20 år sedan och jag och min kompis, vi var 10 år gamla, vi hade en hamster, sa han. Och vi tänkte vi skulle bygga en fallskärm till den här hamstern. Ja, oj, det var ju märkligt, sa han. Och vi bodde på Essingen i Stockholm och vi gick upp på 10:e våningen och där tog vi hamstern och byggde den här fallskärmen och så slängde vi ut den. Och jag stod där nere och skulle ta emot den. Men då hände någonting, hamstern kom inte ner, den åkte upp istället, sa han. För det var så starka vindar så det liksom gick inte utan gick rätt upp. Och vi stod bara och såg i hamsten blev mindre och mindre. Och vi tänkte, hur går det här nu då? Och sen när det kom ändå upp så kom det ju andra vindar. Och den tog bara fart in mot centrala Stockholm. Och där stod vi och vi såg aldrig den hamsten mera. Och det har varit ett trauma i 20 år, sa han. Och för gamledaren, de är så här: oj, tja, vilket trauma, kära någon. Och detta är direkt sändning i P4 i Sveriges Radio. Och vi tänkte, den måste jag ha drunknat i mycket vatten i Stockholm och Dessingen där. Ja, sa programledaren, det är kanske någon där ute som lyssnar ikväll som vet vad som hände. 5 minuter går. Och rätt så ringer de in tillbaka. Och det är en kvinna som ringer. Jag vet vad som hände med hamsten, sa hon. Och så säger hon så här: vi är kristna, sa hon. Vi tror på Jesus i vår familj. Och jag har haft en liten flicka då som var 5 år. Som har bett till Jesus varje kväll. Jesus, kan inte du ge mig en hamster? Och detta är på P4 alltså. Direkt sändning. Och när hon hör det här så blir hon alldeles: jaha, och vad händer? Ja, sa hon. Min dotter sa: mamma, kan inte du? Och mamma sa: nej, jag köper ingen hamster. Men kan jag prata med Jesus om det här, sa hon. Ja. Och varje kväll så låg hon och bad om att få en hamster. Gör det här. Sen är vi på Hötorget i Stockholm och köper frukter. Man kan köpa frukter. Och så säger hon, och rätt så säger min flicka så här: mamma, jag tror att Jesus håller på och svarar på mina böner just nu. Oj, det var bara benar. Titta. För från himmelen, glory to God, kommer det en hamster i fallskärm. På Hötorget i Stockholm. Den kom inte vid Carl Milles-statyn. Den kom inte vid. Det där delar man ju många pris där i Nobelpriset där liksom i konserthuset alldeles intill där. Men nu kom det ett annat Nobelpris. Det kom en hamster i fallskärm till en 5-årig flicka som hade talat med Jesus varje kväll. Förstår du någonting? Jesus hörde en liten flickas böner. Den kristendomen tycker jag om. Han sa amen. Sen kan man tycka, och programledaren sa: kära någon, sa hon, det måste ju finnas en Gud, sa hon. Så det är klart det finns en Gud. Och då tänkte jag så här: den kunde ju hamnat var som helst. Men den hamnade inte ens i mammans hand, den hamnade i flickans händer rakt ner. Jag tror hamsten var ganska glad när den kom ner liksom på den här resan. Jag kan tänka mig liksom vad som hände i himlen när liksom änglarna rapporterade till tronen. Det är en hamster på flykt i Stockholm i fallskärm. Vad gör vi? Och jag kan höra Jesus säga, ah, jag vet vad den ska ta vägen. Det finns en flicka där vid Hötorget. Skicka ner den dit, va? Och så styr änglarna ner den. Rak i två små bedjande händer. Ett litet barn som talade med Gud. Det är den här typen av kristendom som jag tror på faktiskt. Ni säger, ja, vi måste växa upp och bli andliga. Och vi måste bli mogna i Herren. Ibland ska vi bli så mogna så vi glömmer allt det där enkla, spontana, härliga, enkla bönelivet med Jesus. Där man talar utifrån hjärtat. Jesus, hjälp mig. Jesus, rör vid mitt hjärta. Och det var det precis den här flickan gjorde. Hon talade utifrån sitt hjärta. Jesus, ger mig en hamster. Hon fattade inte hur det skulle gå till. Och inte mamma heller, men det gick till. Och den mannen som hade varit med, han var 20, han var ju nu 30 år, han var 10 år. Han sa, åh vad skönt att höra att den kom till i rätta händer. Ja, det kan man ju verkligen säga att det var rätt, det var bedjande händer, va. Det var ett litet barn. Som, Jesus säger detta, du ska bli som små barn. Om vi ska komma in i Guds rike. Jag tror vi ska växa upp i en relation till varandra. Ska vi inte gå in och bete oss som små barn. Men inför Gud så blir man aldrig stor. Det är väldigt viktigt att man inte blir så stor som man inte. Jag tror att ibland så blir vi så mogna så vi som, ja, vi ber sådana här böner. Har du lyssnat på dina egna böner någon gång? Det är ganska nyttigt att göra det. Sätt på en bandspelare som du ber. Ska du höra hur komplicerade böner du ber ibland. Jag undrar en som Gud begriper dem ibland. Jag hade en situation hemma med min fru. Hon blev dålig här för förra året. Eller är det? Ja, hon fick gallsten heter det, va? Stenarna. Som gick upp i levern eller vad var det? Fick gallblåsan och, men vi var på väg upp i levern, förstår du så? Ja, det var någon sån där grej. Och jag sa till henne, du måste gå till sjukhuset. Och vi, nej, sa hon, det är ordnat sig, sa hon. Det är ett sjuksköterska, de är ju hopplösa, de får ju aldrig inom sjukhus. Hon kanske vet hur det går till där, jag vet inte. men så blev hon så dålig, så fick jag henne att åka dit och hon sa efteråt att jag föder hellre 5 barn igen och var med om den smärtan var med. Jag har aldrig sett henne så sjuk. Och vi kom in där och vi bad. Och jag bad, och Herre, du som är på tronen, över tronen, under tronen och i majestät och ära och ärlig. Och inte det var alla komplicerade böner du kan tänka dig. Ibland så ber vi väldigt komplicerat. Har du hört det själv en gång? Åh du Herre som majestät och tronen, över tronen, under tronen. Och vi svävar runt liksom. Men mitt barnbarn Felix, han är 4 år. Han hörde att mormor var sjuk. Vet du vad han gjorde? Han gick på sitt rum, stängde dörren och så hörde hans mamma, min dotter Therese, och han bara säger, Jesus! Högt liksom bara. Jesus! Fixa mormor nu, va? Och så sa han så här, och du kan väl sända in henne på toalett så hon får bajsa ut de där stenarna. Och raka böner liksom. Det var liksom inte på tronen och under tronen, utan det var liksom bara boom, boom. Och så sa hon så här, och så kan du väl få henne att sluta äta lera. Han hade sett att det var stenar i leran på mark, så han tänkte, hon har varit ute och käkat lera på jorden där, så därför hon har blivit sjuk då. Det var hans bön. Så gick det några dagar och så klingade smärtan av och hon blev frisk. Och så kom hon till läkaren på, vad heter sjukhuset, Ersta sjukhus i Stockholm. Så tittar läkaren, ja, för att se vad det är. Ja, goda nyheter, de där stenarna är borta, så. De har gått ut den naturliga vägen, så. Tänkte jag, halleluja. Ett litet barn som bad en enkel bön. Det enkla evangeliet. Läkedom för folket. Jesus Kristus. Prisat vare Herrens namn. Vet du vad? Evangeliet är fantastiskt. Jag sa, evangeliet är fantastiskt. Evangeliet gäller alla människor, gäller alla länder, gäller alla tider. Det är urgammalt, det fungerar på varje stad, varje plats. Evangeliet är glada och goda nyheter för Sveriges folk. Halleluja. Han sa halleluja. Och när evangeliet predikas, vet vad som händer? Då sker under. Då sker under. Då sker det omöjliga blir möjligt. Och det som inte går för människor, det blir möjligt för Gud. Visst är det underbart med evangeliet? Det är för att det stadfästes med kraften i tecken under. Det finns någonting med andens kraft som jag tror vi inte ens har rört vid yttermarken än. Kraften i den heliga ande, när den kommer i rörelse, när den börjar röra vid människor, när den börjar röra vid de omöjliga situationerna i människor, när familjer, komplicerade familjer som behöver läkedom och hela, du går in och Jesus rör vid detta, hur fantastiskt det är. Amen. Alltså amen. Och det är inte bara det, det är frihet från förtryckta. Det är ett nådens år ifrån Herren. Det vill säga, det finns nåd, förlåtelse för synden. Halleluja. Det finns nåd för synden. Det finns nåd för den som har begått fel. Det finns nåd för varje människa som kommer till Kristus. Korset är en res. Jag har i min dator ett kors på första sidan och där står tusentals människor vid korset. Jag glömmer aldrig, jag gick in i Jongishu-kyrkan en gång, jag hörde den här sången: vid korset finns rum för dig. Åh, tänk att det är miljoner där står, men plats finns ändå. Vid korset finns rum för dig. Vet du, för varje människa som kommer till tro, om du är här ikväll och du inte känner Jesus, så kan du möta honom den här kvällen, den här lördagskvällen i Pingstkyrkan i Södertälje. Han kan bli din. Du kan få nåd, du kan få förlåtelse. Han kan rena dig i sitt blod och du blir en ny skapelse i Kristus Jesus. För evangeliet är fantastiskt. Jag har varit ibland när det är jättetuffa möten. Jag minns min fru och jag, vi var en gång i Tyskland. Vi kom till ett ställe där vad heter det? New Age hade sitt center i Tyskland. Jag visste inte om att det var en sån trolldomsanda. Det var riktigt så man kände liksom i luften att här är något förfärligt. Och pastorn skulle gå upp och prata och han bara kunde nästan inte fick upp munnen. Det var sånt motstånd. Jag vet inte om du har varit med någon gång, men man vet att det är bara man känner att orden nästan går ut i munnen och ner i fickan här. Och kommer de ner liksom, så slår de ner i bakväggen och slår tillbaka i pannan. Det var så hårt. Och pastorsfrun hon satt och bet på naglarna. Så var inga naglar kvar nästan på slutet av mötet. Så här. Och det var så motstånd. Och jag skulle gå upp och bara predika. Och så, vad ska jag säga till de här människorna? Och inte nog med det. Plötsligt så kommer det in 7 stycken officerare i den engelska armén. Sätter sig på. Och det här var intellektuella människor. Det var skärpta människor. Jag tänkte, vad ska man predika? Det här är ju. Jag har för ett starkt intellektuellt budskap här. Och så hör jag bara inom mig predika Lukas 4:16-18. Herrens ande är över. Han har smort att predika goda nyheter för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, frihet för de förtryckta, att nåden sår ifrån Herren. Så jag bara delar lite grann. Och det var inte en enda som såg glad ut i mötet. Alla såg arga ut. I kväll ser ni ju de minsta flesta av er glada ut. Men det var de här soldaterna, speciellt en av dem, han satt så här. Och blängde på mig. Så jag försökte inte titta på honom hela tiden, jag tittade på mig. Den enda som var glad, det var min fru i mötet. Hon satt och bad. Hon förstod ju, hon kände ju trycket, kommer du ihåg? Ja, du kommer ihåg hur det var. Det var förfärligt. Och man tänkte, måtte mötet ta slut. Och när jag sa amen så tänkte jag, nu går jag hem. Och så hör jag inom mig en helig ande säga, du har ju inte frågat någon som blir frälst än. Ja, men nu har du inte varit med Jesus på det här mötet, du vet. Det är ingen som blir frälst där. Men i alla fall, jag tänkte, jag gör en inbjudan. Och 4 händer åker upp. Jag tänkte, är det sant? Jag säger, vill ni verkligen bli frälsta? Ja. Och en av officerarnas händer åkte upp så här. Jag tänkte, wow, vill ni komma fram så kan ni få förbön till frälsning. Och jag ser hur de går fram, 3 tyskar och en, här var det en stad söder om Bremen. En officerare kommer fram i sina officerskläder och han går nästan så här som en soldat fram. Ställer sig så frågar, vill du bli frälst? Jag frågar en engelsk, så sa han, yes sir! Ja, det går bra, så. Jag frågar i tyska. Jovolen Jesus är rätten? Jawohl! Fast inte riktigt så högt som officerar, men de måste säga jawohl, jawohl, jawohl. Vill ni verkligen bli frälsta? Jawohl. Okej. Okay. Så vi bar för dem. Och det var så underbart att se hur Jesus kom in i en människas hjärta. Hur ögonen förvandlas. Och till och med den här engelska soldaten började le. Men inte hans gode vän, han var fortfarande blängd som en båt. Jag vågar inte titta på dem ens. Så frågade jag honom, jag bara hörde inget. Frågade honom också om vi blir fyllda med den heliga ande. Kan man göra det så snabbt? Ja. Kan man? Så jag frågade, vill ni bli fyllda med den heliga ande? Så sa den här engelska, yes sir! Så sa han, jag vill ha allt som finns i detta möte. Och jag, den då ska vi be för dig. Så bad vi för honom. Förklarade lite grann hur man skulle ta emot den helige ande. Och när jag minns alla händerna på honom, så kom Guds kraft över den mannen. Så jag hade ju inga mötesvärdar som stod bakom och skulle ta emot dem. Jag har ju lärt mig att när jag är på sån här plats, det finns inga mötesvärdar, så jag får ju vara mötesvärd själv. Jag har utvecklat en teknik där man tar emot folk om de skulle ramla bak. Och så jag satt ut foten så här och så åkte de ner. Och han låg där. Och när jag tittar på honom så ligger han och talar i nya tungomål. Det är så fantastiskt. Höra denne som var ateist när han kom. Frälst, nyfrälst, andedöpt. Vet du, jag tror vi behöver en ny andedopsväckelse i det här landet. Ny våg av ande. Ny våg av liv och kraft och styrka som ska komma. Och när han kom upp så kunde han knappt inte. Han var som han var full. Så han gick så här. Så kom han fram så tog han tag i talar som han sa. Carl, this is strong stuff. Det här är starka grejer. Här, så. Ja, så är det den helige ande. Oh, så gick han tillbaka och satte sig. Men hans kompis satt fortfarande bara blängde sig. Så tänkte jag, nu mötes du så hör den helige ande säga, nej, det finns sjuka människor här också. Och så började Jesus att bota människor. Vi höll på i 4 timmar. Människor kom för förbud, men en kvinna var blind på sitt öga. Gud öppnade hennes ögon. Det var helt fantastiskt. Efter 4 timmar var vi klara. Evangeliet hade blivit predikat. Gud hade stadfäst sitt ord. Jag tänkte, det här ska bli spännande. Så jag satte mig och hade lite servering efter. Så hör jag hur det klampar i golvet. Det var sådana här stedgolv. Då kommer den där arga officeren och ställer sig bredvid framför mig. Så sa han så här på engelska. Are you still working? Arbetar du fortfarande? Alltså. Ja, jag äter lite potatissallad här nu. Kartoffelsallad. Så sa jag till honom. Hörde du så? Vaskton, sån här officerston. Han kunde inte lämna jobbet hemma. Jag har en mycket noggrant följt detta möte. Ja, det har jag sett, så det. Jag har sett att du har noga följt det här mötet. Och det är så här, sa han. Jag behöver bli frälst och det behöver jag bli nu, sa han. Ja, det går bra det, så. Och så fick vi be med honom till frälsning. Och se den arge mannen som kom in förvandlas av evangeliets kraft. Oh. Strömmade kärlek som hans ögon. Han gick hem, hade han blivit fylld med en helig ande. Han var glad, han var kramad om mig. Och så åkte de hem, de här soldaterna, till Minden som var staden. Och där började en väckelse bland engelska soldater i den luckan i det kompaniet, på grund av de här 2 soldaterna som har blivit frälsta. Jag tror på en väckelse, prisat vare Herrens namn, i det här landet. Jag tror att Gud vill röra vid de mest orimliga situationer. Vi ser nu liksom stad efter stad. Det är bara kaos, kaos där. Mitt i allt detta vill den helige ande komma till vårt land. Eller hur? Alltså, eller hur? Jag tror varje kyrka ska bli fyllda av människor. Så att kyrkorna ska bli fyllda med människor, av plåprisande människor som har mött Jesus Kristus på djupet av sina hjärtan, blir förvandlade av evangeliets kraft. Och därför så är det så att evangeliet, så säger skriften, är en Guds kraft till frälsning. Evangeliet, när det predikas, Gud stadfäster evangeliet. Och inte nog med det, evangeliet står, det ska bli predikat för alla folk. Amen. Vi har syster Berge här som har varit i Afrika och predikat. Tänk, hon har predikat evangeliet. Från den här församlingen har människor åkt ut. Du var i Etiopien, kom, jag var, tog adjö med dig när du åkte dit. Kommer du ihåg det? På Arlanda när du flög. Kommer du ihåg det? Ja. Skickade iväg dig till Afrika. Jag är övertygad att från den här församlingen ska fler ungdomar i framtiden åka ut över hela världen och predika evangeliet. För evangeliet, det är fantastiskt. Vi kompromissar aldrig om evangeliet. Vi tror på evangeliet. Vi tror på att Jesus vill lösa fångar som är bundna ibland av psykiatriska problem. Jag tror att det kommer en väckelse på det här området, där Jesus ska lösa människor från psykiatriska problem. När människor har gått in i svåra situationer, som kanske går idag på psykofarmaka, men när evangeliet blir predikat och Jesus löser dessa människor. Ibland hör jag nästan kristna säga att det finns inget hopp för de människorna. Vet du, jag har en predikan som heter, jag hinner inte predika för att jag tar en annan gång, kommit, den heter "För Jesus finns inga hopplösa fall". Kan vi säga amen till det? Ja, men det är liksom svårt med det. Nej, det finns inga hopplösa fall. Ja, men Carl Gustav, jag har så liten tro. Vet du vad? Bibeln talar om att alla att du behöver en stor tro. Det står inte att vi ska ha tro som ett berg för att det flyttar ett senapskorn. Ja, tänk på det. Utan så att vi behöver tro som ett senapskorn för att flytta ett berg. Det är inte storleken på tron. Det är storleken på Gud som är det viktiga i livet. Vi lever ju det här syndromet jättesvårt, jättejobbigt, jätteomöjligt. Kommer ju från när Israels barn såg jättarna i landet. Ja, det är jätte, bara jättar där. Och så har vi fått det här ordet svenskan, jättejobbigt, jättesvårt, jätteomöjligt. Jätte. Men vet du vad? Det fanns en annan, heter Kaleb. Han sa, Gud, han ska hjälpa oss. Han såg ju någonting annat. Han säger när han 45 år senare i Kades Barnea. Så säger när han kommer till Josua, kan jag få gå upp till bergsbygden? Ge mig bergsbygden. Jag är 80, jag är lika stark än idag. Ge mig bergsbygden. Och då säger att jag talade för 45 år sedan vad jag såg i mitt hjärta. Så. Han såg någonting annat. Han såg också jättar. Men han såg också möjligheterna. Eller hur? 10 var negativa. 10 var emot. Det var bara 2 som var positiva. Kan du tänka det? Det var ett majoritetsbeslut som togs då vid Kades Barnea, att man inte skulle gå in i landet. Men de enda 2 som trodde på Gud, det var de 2 som kom in i landet. Den här veckan har man också tagit vissa beslut i vissa sammanhang. Majoriteten vann, men minoriteten hade rätt. Men vet du vad? Det tog 45 år. Sen fick Kaleb sin revansch. Han fick jättarna. Jag tror det är väldigt viktigt att inte bli negativ i dessa tider. Var vi gott mod? Det finns massor med folk som inte har böjt knä för Baal. Det finns massor med människor som tror på Gud i kyrkorna och samfunden. Som tror på väckelse. Som fortfarande tror på evangeliet. Det finns massor med människor i det här landet som vägrar att ge upp. Vi tänker fortsätta. Bli inte negativ. Man kan ju bli som en gammal laggårdsdörr, vet du. Om man inte passar sig. Har du hört en laggårdsdörr hör någonting? Men det enda som hjälper mot sånt är smörjelse. Då brukar det gå lättare. Och det är det som behöver. Behövs vi inte bli negativa. Tappa tron, utan fortsätter att tro på evangeliet. Fortsätter att tro på Gud. Eller hur? Och fortsätter att ha pionjärandan. Åh, det är viktigt att man inte slappnar av. Att man inte, ja, men vi har ju varit med om under. Nej, låt oss tro Gud. Om att inta nya områden. För Gud i det här landet. Därför att det finns så mycket som inte är gjort än i Sverige. Det finns så mycket som inte är intaget än. Det finns så mycket som kan göras. Men när Karl var 85 år så sa han inte så här, 85 nu. Han sa inte ge mig färdtjänst, det sa han inte då. Inget fel på färdtjänst. Men jag sa till pastor Sten Gunnar här att det finns ingenting som heter 65 i Bibeln. Vet du om det? Det ord finns inte.
Nej. Jag är bara 61.
Ja, du är 61. Men jag bara säger det så du vet om det. Om 4 år är du där, broder. Och då får du inte tänka så här att du ska bli pensionär. Utan Kaleb. Jag vet inte, vi hade ju en broder. En syster i den här församlingen faktiskt som hade en pappa. Kommer du ihåg honom? Gustav Struble. En härlig gammal missionär. Han var ute 40 år i Afrika. Hans dotter är med i den här församlingen. Visste hon det? Doris, ja. Ekman. Och när han var 86 år så kom han till Södermalmskyrkan och frågade om han fick bli medlem i vår församling. För då hade han, när han var 65 så hade de sagt att vi ska pensionera dig. Då sa han, det kan ni bara glömma, så. Så åkte han 20 år till Grekland och kom tillbaka efter 20 år. Och så kom han tillbaka till vår församling för att man kunde bli medlem i Södermalmskyrkan. Så bror sa, ja, det går bra, han får komma med det. Och han var helt, han hade en sån här facitmaskin. Kommer du ihåg de här gamla? Det vet inte. Jo, de flesta vet vad facit är. Och Tvidabergsmaskinen. Innan datorn kom. Så skrev han traktaten med karbonpapper på. Och så gick han ut på gatorna och delade ut. En där och en där. Och predikade enkelt om Jesus. Fantastisk människa. Kom tillbaka, skrev nya traktat. Gick ut igen på gatan. Och så här. En dag ringde Doris Ströva till mig och sa, Carl Gustav, pappa ligger på Åkeshovs sjukhus. Han har brutit lårbenshalsen. Kan inte gå och hälsa på han? Ja visst, vi köpte ju blommor där och åkte dit. Vi kom upp där på sjukhuset och frågade, vi undrar, vad är Gustav Struble? För han låg inte på sängen. Vi tänkte, han har gått hem till Gud. Så sa sköterskan, ja det undrar vi med. Har inte han brutit lårbenshalsen? Jo, det trodde vi också, sa. Men jag tror han har någon mission eller sådär, sa han. Han är på en annan våning här uppe. Jag tror han predikar lite grann, sa han. Över hela sjukhuset här, sa han. Ja. Men om ni sitter här så kommer han säkert tillbaka. Han har en maskin, han skriver nya lappar hela tiden så att han kommer tillbaka, jag lovar det. Så där satt vi och väntade med blommorna. Så hör vi i korridoren på tredje våningen där vi sitter. Hör vi det här. En tordön stämma. Seger, seger, härlig blodköp, seger. Nu är Gustav här, tänkte jag. Och jag gick in ut i kor, och där kommer han med två bockar och går så här. Så tittar han på oss. Vad gör ni här, så? Ja, vi är hem lite uppmuntran och till blommor. Ja, det vill inte, jag behöver inga blommor, så. Men det är roligt att vi kom, så. Sätt dig, så. Jag har nog 10 minuter innan jag ska gå ut på nästa runda här, så. Så sa han, vi måste nå alla på det här sjukhuset, förstår du? Så. Alla måste höra evangeliet, så. Ja, tänkte jag, wow. Så satt han sen så, ja, om en vecka ska de ta mig till Enskede missionskyrkans ålderomshem. Det är en årplats. Men vi ska ta den. I Jesu namn, sa han. Jag tänkte, sån där vill jag bli när jag blir gammal. En pionjär som predikar evangeliet. Som gick ut över hela världen. Han kom hem så glömde han inte dem runt omkring sig. Vi har ett budskap. Det glada budskapet. Att Jesus Kristus har kommit till den här världen. För att frälsa varje människa. Och all folket sa. Amen. Jesus, vi bara tackar dig. Och vi prisar dig, Herre.